en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Allsvenska podden är tillbaka efter några veckors uppehåll och ja, det finns en del att bita i här, framförallt gällande silly season och allsvenskan. Det är jag, Daniel Kristoffersson, och Makoto Asahara som ska ta er igenom det här avsnittet. Och ja, men vi börjar väl, innan vi går in på silly season då, så börjar vi väl med förbundskaptens sopp. Och det senaste är ju att det var fotbollskanalen som skrev det, att Svenska fotbollsförbundet hade haft ett möte med Ole Gunnar Solskjær, en favorit som jag har lanserat tidigare.
Det har du gjort här.
Du är inte alls lika begeistrad över Ole Gunnar, men det är klart att ja, han tackade ju nej. Det kom väl bara knappt ett dygn efter de hade skrivit om att de hade pratat med han, så kom det ut i Norge att han hade tackat nej, och det är rätt väntat. Jag håller ju honom som en ganska bra tränare. Du som är mer på det här internationella spåret och har mer kunskap än mig gällande internationella fotbollen, tycker du inte alls att Ole Gunnar är speciellt bra, eller?
Nej, det, men sen också så här, med tanke på vart vi har hamnat i den här. Du sa att vi skulle prata silly season idag. Om det är något som är silly så är det ju hela den här, alltså, jakten på förbundskapten, ja, som har blivit långdragen. Den har blivit rörig, och på något sätt fram tills hela det här Olof Mellberg-debaclet så kändes det ändå som att ja, men de har säkert sin process och allting funkar, och de jobbar i det tysta, och de gör, och man hör liksom uppgifter om att ja, men de har kollat med Potter, de har kollat med Högmo, ja, men de är igång. Sen är det ju liksom allt bara har ramlat rakt av, upp och ner, på att de inte lyckas lösa Mellberg på det, på det här sättet, de inte lyckas lösa honom på. Så att just nu är det så här, bara någon. Vem ska tacka ja? Det är så, såklart, om Ole Gunnar Solskjær tackat ja, absolut. Det hade väl varit piggat upp på så vis.
Men vi avslöjade ju tidigt att de hade hört sig för med Graham Potter. Det gjorde de redan när han var aktuell för Lyon där i höstas, i september. Och då menar de på att vissa av oss, som man får höra reaktioner på Twitter, att men hur kan ni kolla med dem? Det är orealistiskt. Men det är liksom tjänstefel att inte kolla med Potter, tycker jag. Tänk om han skulle vara sugen. Tänk om han skulle ta några år i Sverige och Svenska fotbollsförbundet skulle gått miste om det. Det är klart du måste,
såklart de ska kolla, måste med honom. Kolla.
Och det, samma sak med Ole Gunnar. Du måste kolla med honom, måste kolla med Jonar och Tomasson, även fast de kanske är ganska orealistiska. Så det är klart att man tittar på väldigt många kandidater. Det är ju helt normalt, och liksom olika typer av tränare också. Sen är det ju, det är ju bra för oss journalister som har skrivit och avslöjat en del om det här, att det läcker ut liksom, och det gör ju väldigt ofta i den här processen, för att de tar referenser, det är klubbar som måste veta från andra tränare och kontakter och sådär, så att det kom, allt läcker ut nu för tiden. Det är liksom ingen konstigt med det där. Sen är ju det dåligt med tanke på att det som ska komma nu då, vet ju att Potter tackar nej, Högmo tackar nej, Tellin tackar nej, Mellberg tackar nej, Ole Gunnar tackar nej, och då blir liksom
säkert någon mer,
säkert som, någon mer, ja,
som kommer dyka upp förr eller senare.
Och då blir det att den som kommer in nu då, när de ska ta omtag med den här, det blir ju att okej, jag är sjätte, sjunde var, och då kanske det faller bort några kandidater på grund av det här. Men har du någon som du ser nu som du tycker skulle vara realistisk? Eller alltså, realistisk, som du skulle vilja se helt enkelt?
Vet att när vi pratade om det här i Sportbladet Daily, tror jag var förra veckan, så kändes det som, och liksom känslan är fortfarande, att den som ligger bäst till just nu, som inte skulle förvåna, mer och mer tyder på att det blir Daniel Bäckström. Alltså, för att där har du någon som hade gjort det gratis, alltså mer eller mindre. Han tog ett, liksom ett uppdrag att bara täcka januari-turnén utan att få något mer liksom förtroende efter det. Med glädje och den stolthet som på något sätt ska kännas av att vara svensk förbundskapten. Vart inne på att det här liksom förbundskaptens yrket i sig har tappat något prestige för tränare.
Ja, det har det gjort. Och det får man ju säga att U21-jobbet har gjort också, med tanke på den rullians det har varit. Poja försvann för att han skulle ta Barnsley. Jens Gustafsson var där en match. Han försvann. Så det är klart att det yrket också har ju blivit liksom framförallt när man har tagit tränare som inte är klar med sin klubbkarriär, som fortfarande har liksom klubbkarriären som sitt primära mål.
Ja, men jag har ju hela tiden på något sätt tjatat om att man ska ha någon helt nytt och liksom utanför boxen och så vidare, men uppenbarligen så verkar ju inte alltså attraktionskraften och ekonomin finnas. Ja, José Mourinho blev ledig nu, men det finns ju, ställ frågan då, kan ni väl åtminstone göra, men ni kommer inte få något svar ens. Men alltså, mer och mer känns ju som att vem är det som är tillgänglig och kommer tacka ja? Mm. Det är Daniel Bäckström, och det har han ju sagt öppet också, att han skulle tacka ja om man får frågan.
Ja, kanske Daniel Bäckström då blir utnämnd till förbundskapten. Sen kommer då Tony Gustafsson där som var tilltänkt i augusti då, när han har spelat klart OS-kvalet med Australien, för han kommer inte loss innan dess.
Problemet är ju att nu vet ju Daniel Bäckström att han bara är ett backup-alternativ också, och alla utifrån kan se att han är ett backup-alternativ.
Fast det tar väl han, gör inte det?
Jo, det är det jag menar. Vilka annars tar det då?
Nej, men jag menar på att Daniel Bäckström och Tony Gustafsson i en liksom kombo. De har ju väl haft ett delat ledarskap.
Ja, delat ledarskap, så finns ju Kim och Tolle. Alltså om man ska bara leka med tanken. Men annars så vet jag inte. Skulle Jens Gustafsson tacka ja till de förutsättningar som Olof Mellberg tackat nej till? Tveksamt, han har det ganska bra.
Men det är väl det också man är lite oroad över. Okej, Olof Mellberg tackar nej. Nu var det ju det på grund av att förbundet inte hörde av sig över 2 veckor, och sen att han fick ett kontrakt där det var liksom det här prestationsgrejen om att han skulle kunna bli uppsagd om de missade ett mästerskap, kommande mästerskap. Så det är klart, det handlar inte om ekonomin, men samtidigt då, han är ju ekonomiskt oberoende också. Och jag menar Jens Gustafsson, det var som någon sa, ja men om Mellberg, om det var ett dåligt kontraktförslag för Mellberg, ja vad tror de här andra tränarna tycker då som inte har de pengarna på banken som Mellberg har?
Ja, och framförallt som har mer erfarenhet på tränarkarriären än Olof Mellberg har. Jag sitter och tänker också här, Fredrik Ljungberg, Henke Larsson, vart ligger de i den här processen?
Ja, men Jens Gustafsson tror jag de måste nästan kolla med. Håkan Eriksson tror jag också nu liksom, han har haft många av de här. Håkan Eriksson tror jag aldrig hade varit aktuell om det hade varit förra förbundsstyrelsen och förra förbundsgeneralsekreterare och allt sånt där. För de tror jag var helt anti honom. Men nu har det kommit ett helt nytt ledarskap, så jag tror att han har gjort det bra med Färöarna också. Är klar med sin klubblagskarriär, har haft nästan alla spelare i U21-landslaget.
Kan landslagssvänga.
Ja, kan han. Sen, men då måste
Norrköpings koppling, det är ju ett måste också givetvis.
Nej, men sen måste han ha någon tung pjäs bredvid sig då. Då kanske det är Tony Gustafsson som har haft meriter med, men de kanske kan komma där, eller om det är, inte vet jag, ja, men det kanske är Daniel Bäckström då, de två liksom. Så att jag tror också att men det blir spännande att se vad förbundet gör här, och framförallt tror jag Mellberg har liksom den här mentaliteten och har varit ganska tjurig, och det fick de kanske se prov på nu då. Då kanske man liksom, man går ifrån den profilen, och då till exempel Henke Larsson kanske försvinner då, som är en liknande profil som Mellberg.
Ja, men det, just alltså, jag tror ju mer och mer, alltså det är ju inga, jag har inga liksom belägg för eller några källor på det, men just liksom att Bäckström mer och mer känns logiskt utifrån vart de har hamnat. Och det är ju någon som alltså har något ungdom. Det är också en helt makalös, sensationell karriärresa han har haft från Sylvia och Sirius till landslaget och förbundskaptensposten, om det skulle bli så. Men också någon som, vad man känner, är också väldigt omtyckt av spelarna han har haft i princip alla klubbar han har varit i. Så att det skulle vara ganska spännande på så vis.
Ja, och sen tror jag den som kommer, tror jag kommer få ruggiga förutsättningar. Jag ser det så här, det är ju kommer vara svårt att misslyckas. Det kommer vara tufft att ta sig till ett mästerskap, givetvis. Men titta på spelare i laget liksom. Alexander Isak som öser in mål i Premier League, Dejan Kulusevski, Antoni Elanga, Jens Kajust, Hugo Larsson,
Viktor Gyökeres liksom, ganska mycket mål.
Viktor Gyökeres, Emil Holm.
Första målet nu för att Atalanta, det.
Och jag menar Isak Hien, Victor Nisse Lindelöf, Robin Olsen som alltid levererar, Emil Forsberg har vi kvar, Victor Claesson som spelar Champions League, och sen underifrån har du ju liksom Yassin Ayari, Lukas Bergvall som kommer upp, Rooney Badji, Jo Mendes som är ordinarie. Alltså det här är de som snackar liksom U21-spelare. Det kommer ju en gyllene generation där också liksom. Så att det har jag varit inne på tidigare, och vi har pratat om det tidigare. Det är väldigt många utmaningar av svensk fotboll, med talangutveckling, med men allt möjligt. Men just herrlandslaget, där finns det hur mycket potential som helst.
Ja, det är just centrallinjen man är lite orolig över liksom här och nu, men som sagt, ja, men om några år så har det ju Hugo Larsson. Ja, om Lukas Bergvall skulle liksom få en spikrak utveckling uppåt, vem vet. Och ja, när det blir, det är spännande.
Ja. Verkligen. Vem ska, om du får välja nu då?
Jag får välja. Ja. Nej, men jag vill ju fortfarande ha Jorge Sampaoli eller något galet, men jag kommer ju inte få det.
Och då är det Bäckström du tror
på. Ja. Om man ska gå på svensk, det känns logiskt i det här läget. Du då? Om du inte får Ole?
Nej, men jag tar ju Jens Gero i så fall, Jens Gustafsson.
Ja,
det var kanske med Tony. Gustafsson och Gustafsson.
Ja, faktiskt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, vi ska gå till Sillysvepet nu, för här finns det en massa saker att avhandla. Och den stora snackisen där är ju Lukas Bergvall. Där har vi skrivit väldigt mycket om intresset från Barcelona och andra storklubbar. Det var ju ett väldigt stort intresse från dem redan innan det här. Han gjorde A-landslagsdebut där på Cypern. Det var många klubbar som var där och kollade och scoutade honom. Som jag fattade som droppar in nya klubbar hela tiden där med intresse. Och nu var senast skrevs det om Juventus. Men det är klart att Barcelona ligger och legat i framkant väldigt länge. Nu kom det ju uppgifter om att de inte skulle ha råd att värva, men det var ju från ett citat från Xavi, tränaren, va? Och det menar ju han till A-laget, alltså att spetsa truppen i vinterfönstret där.
Alltså Barcelona har inte pengar att värva någonting till januari. Sportchefen Deco gick ut och sa det.
Ja, Deco var det.
Ja, precis. Men Xavi är väl liksom, de har ju velat ha in en inne i mittfältare. Nu är inte Bergvall den. De har ju pratat om Aleix Garcia och allt möjligt. Men det som är intressant är angående Bergvall som rapporteras kring honom och Barcelona är att det är ju de stora spanska medierna som rapporterar om att det här intresset är ju genuint på alla sätt och vis. Mundo Deportivo som skrev där att om det nu skulle vara så att man värvar Bergvall, då har man en tydlig väg för honom in i A-laget. Absolut, han får spela med Barças B-lag i Barça Athletic till att börja med i spanska tredje divisionen, men kommer frekvent träna med A-laget och möjligt att spela med A-laget.
Jo, men det är det jag menar. Många här i Sverige trodde när de uppgifterna kom ut att men Barcelona har inte råd med Bergvall. Men
liksom, jo, men alltså så är det. Barcelona har inte råd med Bergvall.
Nej, men det är det jag menar. Affären med Bergvall görs ju upp nu när han fyller 18 2 februari. Sen lämnar ju han i sommar. Och jag menar, då kan man ju liksom, man behöver inte ge pengarna direkt. Då kan man ju ta det i sommar när allt är klart.
Jag lider lite med Djurgården att det är typ Barcelona, Inter och Juventus som absolut jättehäftiga klubbar för Lukas Bergvall. Men att vi då förhandlar med de klubbarna med deras ekonomiska lägen nu för Bosse. Inter har 0 kronor att lägga i transfersummor. Barcelona måste typ sälja en del av sin liksom medie, Barça studios där, den där försäljningen som inte blev av, för att överhuvudtaget ha råd att göra någonting. Så de behöver liksom sälja av en del av klubbens verksamhet för att ha råd att typ köpa Lukas Bergvall. Juventus, ja, de har inte mycket att röra sig med heller. Så det måste vara ganska tuffa förhandlingar på så vis. Och det är ju därför vi ser de här klubbarna titta mot Sverige.
Ja.
För att de har inte råd att konkurrera kanske på samma vis som vissa andra talanger som kanske plockas upp av större klubbar i Premier League och så vidare. Och då blir det ju att de tittar på svenska klubbar mycket mer. Vi har ju sett mycket av det här på senare tid och det är väldigt spännande. Sen om jag var Bergvall, alltså jag fattar, många säger ja, men Eintracht Frankfurt är där också såklart.
Ja, i Newcastle också.
Ja, många säger ja, men han måste ju gå någonstans, han får speltid och Eintracht är bra, men alltså att gå till Barcelona och som den mittfältsprofil han har, att då bli pinpointad av den klubben, få Xavi som tränare, träna med Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Ilkay Gündogan, alltså förstå hur mycket han kommer kunna lära sig bara på att träna med dem ett halvår. Alltså, och det finns 2 klubbar i världen du inte tackar nej till oavsett läge, och det är Real Madrid och Barcelona. Så att jag förstår om Bergvall verkligen vill dit.
Ja, och det är som fattar som att det är hans första prio. Men dilemmat här för Djurgården, det är ju att de kan inte betala mest, utan det finns ju Frankfurt, Newcastle kan säkert betala mycket mer.
Ja, mycket mer.
Men grejen är ju att där liksom kommer ju Djurgården ställas inför ett dilemma som jag skrev om i Allsvenskan inifrån här i måndags. Det är ju så här. Okej, vi kanske får, Djurgården har ju ganska bra med pengar. De har väl 200 miljoner i eget kapital. Okej, vi kanske kan Ta att Barcelona betalar 15 miljoner mindre, 20 miljoner mindre, men att vi då liksom ser att vi gör en stor affär med Barcelona, det kommer ge så mycket goodwill på sikt. Dels när vi ska värva spelare, att man ser att ja, men Djurgården sålde ju faktiskt till Barcelona, de kan göra affärer med de riktigt stora drakarna. Det är en bra att gå dit när man ska värva unga talanger, när man ska värva liksom, ja, men slåss med Malmö och alla de
att
andra.
Att de lyssnar för de... också på vad man vill.
Exakt, och där man gör så. Och sen så tror jag också att man kommer, oavsett så kommer man ju skriva in en vidareförsäljningsklausul som jag har svårt att se att man inte skulle få mycket pengar för när det gäller Lucas Bergvall. Och då är väl en klubb som Barcelona som kan förädla det, det är väl ganska bra liksom chans att han kan stiga i värde mer där än kanske någon annan klubb. Och då får man ju ta med det i beräkningen också. Sen ska man ju en grej som ytterligare i den här aspekten med Bergvall, det är att när det kommer till en sån här som Lucas Bergvall, så har ju han agenten nu, det är ju Nordic Sky med dem. Och då kommer det ju alltid, när det är en sån här populär, så kommer det alltid massa andra agenter som ska ha mandat från olika klubbar och säger vi kan göra det här, vi kan göra det här, vi kan göra det här. Men Djurgården har vill vara ganska tydlig med att de vill göra liksom ganska en bra och att allt ska gå rätt till liksom. Men det, så jag tror, om inte Barcelona får så här dunder ekonomiska problem, så tror jag fortfarande
de har dunder ekonomiska problem.
Jo, men att man kan göra det så att man kan göra det i sommar liksom och göra någon lösning.
Ja, det är ju till sommar. Kommer, det är oavsett i sommar, det är det som känns. Så det är väldigt spännande och kul i alla fall.
Ja, det är ju fantastiskt, och jag menar det är ju en sån hype, och ja, man får säga att Djurgården har väl fått valuta för den här Peter Kisvalodi-värmningen från BP, när han har tagit väldigt många unga talanger från BP till Djurgården. Så att, ja, nej, det blir spännande att följa Bergvall. Vart hade du helst velat se han då? Är det Barcelona som du...
Ja, det skulle jag säga. Jag håller faktiskt med där också. Utan tvekan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om vi ska gå vidare då, så är det ju Malmö FF och Stryger Larsen. Där har vi skrivit om att han har varit nära Malmö FF, danska landslagsstjärna som var i Trabzonspor, som jag fattar som, så går det framåt där också. Malmö hoppas ju presentera honom här om några veckor. Det är väl några små detaljer kvar, men ja, det skulle ju vara en ruggigt bra värvning för Malmö då, som har Anton Tinnerholm skadad på högerbacken och får in en dansk landslagsman som har varit ordinarie i truppen ganska länge och ska vi spela EM här i sommar.
Rimma lite om de ska värva en dansk landslagsman till ytterbackspositionen, börjar tänka på Jonas Knudsen. Ja. Det är lite samma.
Men det här är nog ett steg upp.
Ja, men sen Malmö är ganska lugnt hittills i det här fönstret, får man väl ändå säga. Ricardo Friedrich har kommit in och har inte varit så här jättemycket i övrigt. Nej. Noah Eile som lämnat ju, som ändå för med MLS, men annars har de inte haft jättemycket. Men Stryger Larsen låter väl som att det skulle kunna vara en vettig Malmö-värvning.
Och ska ha in en anfallare också som backup, eller backup som avlastning till Isak Kiese.
Ja, ytterligare något offensivt kan de få in såklart.
Och sen är det ju då Durmas AIK. Där är det ju fortsatt dödläge där också. Som jag fattade som, så liksom har fått beskedet att Henning Berg kommer satsa på andra mittfältare. Han är liksom fri att söka sig en ny klubb. Det kom uppgifter igår om, nu ska vi se här, Sanilurfaspor, om jag uttalar rätt, och Kocaelispor. Att de skulle vara intresserade av att värma.
Pratar vi turkiska andra divisionen då?
Ja, eller och första tror jag. Så att de skulle ha blivit erbjudna honom då. Men nu såg jag idag att de stod väldigt långt ifrån varann. Det är uppgifter från Turkiet här, inga som jag har själva. Så vi får se vad som händer där då. Att han är ju också i det skedet i karriären. Att han behöver ju inte göra... Alltså, han kan ju liksom sitta halvlugnt i båten och liksom... ja, få sina pengar i AIK och han behöver liksom inte få desperat efter speltiden 34-35. Han bor i Stockholm, har ganska bra här, så att, men jag gissar med att de måste få hitta en lösning där de ska liksom antingen köpa ut han eller att han får gå gratis till en ny klubb. För jag menar, ja, Durmaz i sin prime är ju grym, han har haft en fantastisk karriär och varit med i landslag och sådär, men det är bara konstaterat att flytten till AIK blev ju ett fiasko liksom, och nu är han inte med i Henningbergs planer, så att ja, ska han vara med och träna med AIK och inte vara med i truppen i Allsvenskan, ja, det är lite ett spel där också nu inför det här när internationella transferfönstret stänger.
Ja, sen för hans del så här, han har ju ett väldigt gott renommé från det han gjorde i Turkiet, ja, också, där finns ju allting. Sen så håller jag med dig, det ska just det viktigaste är väl liksom vad han får en bra lösning på alla fronter egentligen i det här läget för hans del.
Ja.
Sen för AIKs del så klart att de inte vill ha en högavlönad äldre mittfältare i truppen som inte ingår i Henningbergs planer. Och då, det är ju en ekvation som inte alltid är så lätt att lösa.
Nej, precis. AIK jobbar också på två andra spår. Expressen skrev om Oliver Sandén från Toulouse, tidigare Elfsborgsspelare, vänsterback. Jag har också hört hans namn i kulisserna där. Logiskt med tanke på att han är svensk, det beror väl på vad han vill och lite prislappen där också, hade ju varit en jättebra lösning för AIK med tanke på deras utlänningskvot, och det hänger lite ihop med det vi har skrivit här om Sheffield Uniteds Ismaila Koulibaly som AIK jobbar fortfarande med. Han ska väl lösa sig därifrån och hoppas komma ur det kontraktet i Sheffield United, sen vill han till AIK, och Berntsen har ju haft han i Sarpsborg tidigare då. Och skulle han komma in, om man tittar på AIKs trupp nu då, så kommer de bli av med ganska många utländska spelare. Det är liksom Magashi, Sakel Boseidi, Janosevic, ja, men Henry Meija och sådana där. Och då har de väl en hyfsad utlänningskvot ändå då. Så att det är väl Oliver Sandén hade varit en kanonlösning, och ja, det får vi se om AIK lyckas landa den. Det finns inte så många andra realistiska vänsterbackar till ett ganska bra pris som AIK kan ta, som är liksom som har svenskt pass.
Ja, Lundqvist är ju off the market nu.
Ja,
man hamnar en Häcken, jättefin värvning för övrigt.
Ja, men... och sen finns det ju Erik Karl i AGF, men han är ju ganska dyr också.
Ja, det hade ju kanske liksom skapat mer hype för AIK-fansen med tanke på hans bakgrund i klubben och så också. Sandén har ju inte haft jättelätt i Toulouse, så att där han behöver väl på något sätt en ny start.
Det känns, ja, det jag tänkte också, kanske en utlåning eller något
logiskt där för honom, försöka hitta liksom en ny start någonstans, över känslan om att bara titta på statsen i alla fall.
Precis. Och ja, men vi ska Henry Meija där också. Han är inte med i Portugal nu, och för där handlar det om arbetstillståndet. Han sitter och väntar på det, så han måste fixa det innan han ansluter då. Ska vi ta lite grann om, ja, men Elfsborg har sålt Emanuel Boateng till Konyaspor. Där letar man en ersättare. Det har ju varit snack om Oscar Johansson där från IFK Värnamo. Där har de ju konkurrens av Hammarby, som Expressen skrev om här också. Logiskt med tanke på att Kim Hellberg har varit tränare där. Han väljer väl mellan Elfsborg och Bayern där, så får vi se vad det blir. Samma sak där med Victor Eriksson, Norrköping eller Minnesota United, MLS. Det var både Expressen och Norrköpings tidningar skrev väl om det tidigare här, att Norrköping ligger väldigt bra till där, men att det finns intresse från MLS också, så vi får se vad som händer där. Det blir logiskt också att de ska in en mittback med tanke på att Jesper Tollinsson har
återkallats.
Precis.
Ja, det var ju inte någonting som Norrköping hade räknat med, och även om Tollinsson har varit kvar så hade man kunnat argumentera för att de skulle behöva ytterligare en mittback till det där laget. Får vi se vad Andreas Alm kan hitta på där tillsammans med Tonne Martinsson.
Så vi går in på dina jaktmarker, tänker jag säga. Men David Moberg Karlsson, Blåvitt eller IFK Norrköping, vad tror du att han hade passat bäst?
Oh.
Ledande fråga.
Nej, men jag tror han hade passat väldigt bra i båda. Han har ju en god historia från båda klubbarna och framgång i båda klubbarna. Sen på något sätt beror ju lite på vad har Jens Asko för tanke med David Moberg Karlsson, om han skulle värva honom. Vad skulle Andreas Alm ha för tanke med David Moberg Karlsson? Jag tycker egentligen att han borde återvända till Japan, självklart. Jaha. För att vi ska se till att behålla så många svenskar som möjligt i den japanska ligan. Så det hade jag sagt.
Min spontana tanke är att han passar ju mycket bättre i ett IFK Norrköping som spelar mer offensivt under Andreas Alm än i ett IFK Göteborg under Jens Asko. Sen förstår jag.
Göteborg har ju också värvat Oskar Pettersson dessutom. Ja. Och liksom Mucholli har ju varit strålande värvning som han gjorde där från från Vejle också, och han spelar på lite annat sätt. Sen vet inte jag om Masko kanske vill liksom att det ska vara ett mer spelförande Göteborg på ett annat sätt den här säsongen. Det är nu vi får se vad han egentligen vill med det här Göteborg. Förra säsongen handlade det om att rädda saker. Sen såklart, han är fostrad i blåvitt. Det ska inte underskattas i sammanhanget hur sugen är. Då har ju Moberg Karlsson på en vän och till i Norrköping. Ett Norrköping som är klart sämre än den Norrköping han lämnade, ska sägas också. Men såklart att utifrån hur Norrköpings trupp ser ut, så hade ju David Moberg Karlsson varit en väldigt bra värvning.
Ja, verkligen.
Jag tycker ju de behöver både ena och andra i dagsläget. Så att, vi får se vad han väljer, men det är väl någon form av dragkamp där i alla fall som pågår.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, nu ska du få en lite fråga här. Vet du hur en tränare och en spelare, eller hur man vet att en tränare och en spelare har fått en riktig löneökning och ett bra kontrakt?
Berätta.
Det är när offentliggörandet av den nya kontraktsförlängningen lyder som följer på klubbens officiella hemsida. With the blessing of His Highness Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the football company renews the contract of Milos for 2 more seasons. With the generous blessing and unlimited support from His Highness Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the president of Al Wasl Sports Club, the football company has reached an agreement with the coach of the first team, Milos Milojevic.
Ja, han har det nog ganska bra där borta, tror jag.
Ja, men som jag fattade som så var ju 2-årskontraktet värt ungefär då lite drygt 50 miljoner. Och då är det väl rätt bra pengar, får man säga.
Tänk om han hade lyckats i Malmö och inte fått det här istället.
Han pratade faktiskt...
Inte försökte ta Rosenborgs jobbet och lämna Hammar. Vad hade vi haft för verklighet då? Ja, nej. Ja.
Nej, men jag pratade faktiskt lite med honom om det där då, mer seriöst om just det här med ekonomin, och då medade han väl på att ja, men jag kan vara här i 1 eller 2 år till, och så sen behöver jag liksom inte vara bekymrad över ekonomin när jag liksom ska återvända till Skandinavien och europeisk fotboll. Så att man förstår ju hans beslut där på ett sätt.
Ja.
Sen saknar väl han supporterkulturen och allt det här med tävlingar och liksom matcher på tisdagar och torsdagar och allt det här också från Europa. Du, annars så har Häcken gjort en viktig förlängning. Även Hovland har väl varit på gång länge, men nu blir det klart. Viktig pusselbit för dem. Jag tror det kan bli en rysare för Häcken i år, med tanke på att de har tappat Samuel Gustafsson, de har tappat Per-Mathias Högmo, och ja, de har tappat en del andra spelare.
Vad är status på Momodo Sonko här nu då? På tal om yngre talanger.
Ja, men det, där finns det ju intresse då. Men det har också kommit uppgifter om att de skulle förlänga sitt kontrakt, som Fotbollskanalen har skrivit om. Ja, jag vet inte om det gör speciellt mycket om man skulle förlänga. Han blir väl inte så mycket dyrare, billigare då. Han har en del...
Det är ganska liksom stora klubbar där också. Sånt.
Ja, men det är det ju såklart. Men samtidigt har han inte gjort succé över så lång tid. Så jag vet inte hur...
Ja, fast om man jämför rent krast, titta på liksom Lukas Bergvall och Sonko som öser in mål i Häcken som slåss högre upp i tabellen. Bergvall, absolut. För övrigt, viktigt att poängtera, jag tycker Bergvall är en fantastisk talang och jag förstår liksom hypen kring honom. Sen så är det ju sällan man ser en passning i en vänskapslandskamp mot Estland veva så många gånger på sociala medier som det som Lukas Bergvall. Otrolig aktion, absolut. Men sen, jag tror att liksom Momodo Sonko ska inte förglömmas i allt det här, för det är en supertalang det också, som hade fått väldigt mycket större rubriker om han hade spelat i en Stockholmsklubb, det är jag övertygad om.
Ja. Göteborg har också fått en ny assisterande tränare, Sindre Kjellmand. Ska bli spännande att se vad han kan göra, om man kan få lite mer offensiv prägel på Göteborg, som även har nobbat ett bud på Johan Bångsbo. Där var han lite missnöjd över att de hade nobbat det då. Vi får se vad han får för roll i Norrköping. Slog igenom med dunder och brak här.
I Göteborg menar
jag. Ja, Göteborg, förlåt. Slog igenom med dunder och brak här då, och har väl inte lyckats levt upp till den hypen. Vi får väl se om...
När Liverpool har ställt om siktet till Sonko istället. Ja, det var ju snack om Liverpool och 100 miljoner där efter den första liksom, succéperioden för Bångsbo. Kanske inte jätteseriös snack, men likväl. Jag tycker det är en väldigt... Liksom, alltså råmaterialet är otroligt spännande försvarsspelare, så att såklart att han har en fin karriär framför sig.
Och sen då Hammarby, Mikael Hjelmberg har varit ute över ganska offensivt här gällande Edvin Kurtulus, att de fortsatt hoppas på att eller hoppas på, men att de förväntar sig att ha samtal med Hellas Verona här inom en snar framtid. Där, som jag har fattat dem, så har ju han transferjournalisten, inte han den, alltså inte Romano och inte Djemaris, utan Nicola Chira heter han där.
Nicola Chira.
Ja, och han är väl lite svajig, va, eller?
Ja, det kan vara lite hit and miss.
Ja, han menar på att Hellas att det var nästan klart med lån plus köpoption, men när jag pratade med Bayern så var det inte aktuellt att låna ut honom, utan det är mer att de ska sälja honom.
Det är väldigt många svenska backar som har varit klara för Hellas Verona eller Atalanta väldigt många gånger enligt Nicola Chira. Det är en sak som är säker.
Ja, exakt. Men ja, vi får se vad som händer där då. Det är väl ingen vågad gissning att han säljs, eller att det kan bli Verona till slut och ersätter Isak Hien. Vi måste ändå nämna Jona Kosiasära också. Där var vi tidigare med att avslöja att AIK var på väg att sälja honom, eller ville sälja honom, jobbade hårt för en försäljning. Berntsen har väl fått lite krav på sig nu, han har gjort av med ganska mycket pengar och fått krav på sig att han skulle sälja Kosiasära. Där har ju PSV, Klubb Brygge, ett par andra klubbar, och Bayern har ju enligt Fotspall News lagt ett bud på till AIK som AIK har nobbat. Men där är det väl en huggsexa med PSV, Klubb Brygge och Bayern och ett par klubbar till som har kommit in i bilden, så att det blir spännande att se. AIK behöver ju få in pengar med tanke på att de har spenderat extremt mycket pengar på värvningar och dyra sådana under, ja men dels sommarfönstret och dels nu också, så att där finns det ju inte så många som kan ge så mycket pengar i truppen, och där är ju Jona Kosiasära, och sälja honom då till en köpare som går på potential är ju helt rätt enligt mig. Men som Berntsen var inne på, tänk om man skadar sig eller inte slår igenom eller drar korsbandet eller något sånt där.
Ja, sen det säger ju en del om alltså, talangen han har, att den nivån av klubbar tittar på honom som alltså, Bayern München.
Och Bayern Münchens plan för honom redogjorde ju liksom sportchefen för ganska tydligt där också. Ja, precis. Jag läste han Kevin Bader också på Fotbollskanalen som hade bra hur de skulle slussa in att han skulle vara med i spela i tredje eller fjärde laget och så där, och sen att han skulle hur han skulle, och jag menar där
träna med Harry Kane.
Ja, exakt.
Det kan nog lära sig både ena och andra om hur man hittar målchanser och sånt där, så klart att det är lite samma där som när jag pratade om Bergvall och Barcelona för Jona Kosiasäras del. Ja, men det kanske är en tydligare väg in direkt till A-laget i Klubb Brygge eller i PSV Eindhoven. Men Bayern München, det är alltså grejen som många glömmer ofta i det här med att gå till en toppklubb i ung ålder och så vidare, är ju att du på något sätt sätter dig själv direkt i en annan hylla.
Ja.
För att om du har den bakgrunden, säg att Lucas Bergvall inte slår sig in i Barcelonas A-lag fast han går dit då. Ja, då han kommer nog i alla fall att säkra minst en någorlunda habila ligakarriär.
Ja, det
bara baserat på att han kommer att liksom ha den här La Masia-stämpeln på sig. Och detsamma gäller ju Jona Kosiasära om han skulle ha en Bayern München. Det här är en anfallstalang som Bayern München har tittat på. Det är många, även om inte han skulle leverera, så är det många kontrakt efter det han skulle kunna få bara på att ha det här på CV:t. Så att jag förstår om han vill göra den flytten. Sen ska AIK få betalt som de vill också givetvis för att släppa honom.
Verkligen. Du, det var ett matigt svilligt svep det här. Vi startar med en rivstart här. första allsvenska podden.
Det är en hel del som har hänt sen ja, senast som är värt att
vi glömde säkert en del också, men vi kan inte ta allt. Då får vi sitta här till dödagar.
Ja, Albin Ekdal har ju flyttat hem.
Det, kan det är, kanske vi kan nämna, ja. Det tror jag kanske. Det har ju varit på gång ett tag så länge, men nu är det officiellt. Ja. Och det var ju riktigt skönt att den nyheten tickade in. Och vad ska vi säga om det? Jo, att det är extremt trångt på Djurgårdens mittfält.
Nu när Kyller blir kvar också.
Ja, precis. Nej, men Ekdal såklart en fin symbolvärvning. Det var väl dags nu att han skulle komma hem. Löste honom till ett väldigt billigt kontrakt. Inte lika billigt då som Mika Lustig som avslöjade i min poddserie här att han spelade för 1000 spänn i månaden.
Men lyssna på det, ni inte
ja,
har gjort det.
Ja, exakt.
Ny poddsatsning.
Silly season inifrån spelet bakom övergångarna. Det kommer ett nytt avsnitt här på torsdag. Men Ekdal då, det är klart att han kommer ju bli en väldigt nyttig spelare för Djurgården. Sen kanske han inte har spelat alla matcher med tanke på att det är Tele2 och det är konstgräs och sådär. Han har en del skadehistorik, men det är klart att han kommer bidra med väldigt mycket och men det är ju en superstar som kommer hem till Allsvenskan, får man säga.
Ja, det är det. Och det är väl skönt att den här följetongen tar slut en gång för alla. Så att det har ju varit ryktats länge.
Ja, och det var det på gång ett tag också. Men jag började få lite indikationer där när jag frågade Albin just på presskonferensen. Man hade snackat med Bosse och han sa att han var fullt upptagen med boken. Och då var det väl, som jag hade fått höra, att Spezia var beredd att släppa honom gratis. Och sen bröts ju kontraktet och då var det liksom inte så mycket att snacka om. Och det är klart att han får ingen super sign-on alla Gudetti eller Pontus Jansson, men det är klart att en liten slant får han ju, men han var ju öppen själv också så att han spelade ganska en av de billigare hemvändarna.
Ja, det är som sagt, det har varit så mycket snack så det var väldigt skönt att det till slut blev av på något sätt. Det hade ju varit en otroligt intressant twist om han hade valt något helt annat i det här läget. Sen är det intressant hur mycket det har varit just snack om att han ska just i Djurgården genom alla år, fast han egentligen inte har någon spelarkarriär i Djurgården. Nej. Men det har ändå varit någonting. Det har hela
men han har väl ganska öppna för det tidigt.
Ja, den har hela tiden legat och puttrat där, så att det är ju på något sätt på tiden att det blir av också.
Och sen hans approach och image också är väl lite mer Djurgårdskompatibel.
Han passar ju som handen i handsken där. Det kommer väl att bli kanon det där. Ja. Får hoppas att han håller sig skadefri och får spela bara.
Verkligen. Med det säger vi tack och hej och på återhörande i nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.